två, det var lite snällare.
Hon spelar ju fint, det får man ändå ge när jag hör att det är liksom så. Men och Duruflé är ett väldigt vackert stycke. Sen har jag nu blivit påverkad av Jan som berättar för mig att hon spelar utan pasteller. Det är sånt som jag inte kunde riktigt avgöra, för jag har inte den kunskapen. Men jag tyckte ändå det var fint. Så en tvåa.
Mattias?
Ja, jag tror att hon, för att svara på din fråga, att hon, jag tror att hon är uppriktig och vill göra det här. Väldigt skicklig och grundmusikalisk sådär, och jätteviktig, tror jag, förebild, och når nog en helt annan publik och sådär. Det är lite konstigt sammansatt skiva, har vi varit inne på här, med, men det är nog tänkt lite som att man ska kunna hitta någonting man gillar och sen leta sig vidare till hennes andra plattformar och sådär. Jag tycker en höjdpunkt på den här skivan är det här verket av en italiensk tonsättare som heter Olivia Belli. Limina Luminis, alltså mörkrets tröskel eller mörkrets gränser. Det tycker jag står ut som är riktigt bra verk. Sen tycker jag också att det var väl spelat i de här Duruflé-verket, även om det är möjligen monokromt som Jan säger då. Men jag tror att det blir en trea här, för att det är en viktig person, tror jag, för få yngre människor att lyssna på sån här musik.
Jan?
Svårt. Hon spelar mycket bättre än jag trodde när jag lyssnade mera uppmärksamt här. Jag har ju inte plöjt hennes övriga verklista så, men hon spelar snyggt, musikaliskt och inkännande och bra. Men det är en besynnerlig skiva, tycker jag. Så jag har pendlat mellan två och tre, men ja, jag sätter nog ändå en tre.
Från mig blir det också en tre. Jag tycker att de har fångat ljudet väldigt fint. Det är inte, verkligen inte alltid med orgelskivor att man får en behaglig klangbild. Och vare sig det beror på att det är lite monokront, men jag upplever det som en otroligt fin ljudkvalitet. Och att hon spelar supermusikaliskt. Håller med om det här konstiga repertoarvalet inte faller mig i smaken. Men jag kan däremot uppleva att det här eklektiska med lite kör och lite, plötsligt kommer en saxofon, att det är ändå som olika utslag av henne som person, och att det på något sätt hänger samman och att det blir någon sorts variation som jag ändå kan uppskatta. Så en trea från mig, och då blir det sammantaget en svag trea till Anna Lapwoods Fire Dove. Och då ska vi slutligen plocka fram dagens tredje skiva, där Erik Westbergs vokalensemble, alltså en av Sveriges mest välrenommerade körer, sjunger musik av Staffan Storm.
Thank you.
I look out and snow is falling. Tack och lov är så inte fallet här utanför Radiohusets fönster, men vi hörde Erik Westbergs vokalensemble i musik av Staffan Storm och med text av 1400-talspoeten Takayama Sosei. Erik Westberg är dirigent och skivan är utgiven på Swedish Society. Hur välbekanta är ni med Staffan Storm och hans musik?
Oh, ganska. Hört en del.
Ja, lite grann.
Ja, ganska. Här också.
Erik Westbergs vokalensemble, de har sedan de bildades på 90-talet haft många och fruktbara samarbeten med samtida tonsättare. Ett 60-tal beställningsverk har hunnits med och ett stort antal inspelningar. Och dagens skiva ägnas alltså uteslutande åt Staffan Storm. Och vi lyssnar vidare här i Nachtregeln där kören får sällskap av Kim Hellgren på viola. Staffan Storms Nachtregeln med Erik Westbergs vokalensemble i samspel med Kim Hellgren. Och det här var musik från 2018. Jag hade en skiva med den här kören som jag lyssnade jättemycket på i övre tonåren. Men nu var det länge sedan jag hörde dem. Hur låter de på dagens skiva?
Jag tycker de låter fantastiskt bra. Det här är ju en kan man säga, exponent av det som vi brukar kalla för ett nordiskt eller ett svenskt körideal. Vi är så vana idag att höra vokalensemble av typ Tenebre eller Watches 8 med den här totala sammansmältningen av röster som blir väldigt, väldigt tät och väldigt intensiv. Sådär. Men här finns en personlighet i rösterna, men ändå med en vårdad intonation och så vidare. Jag tycker det är fräscht, jag tycker det är snyggt att höra den här väldigt svenska klangen.
Mm. Är det en svensk klang som passar Staffan Storm?
Jag tycker att man glömmer bort de enskilda rösterna när man lyssnar, vilket är ett bra betyg när det gäller sån här, när musiken ska stå i centrum. Börjar man få ansikten framför sig vid vissa sån här altinsatser, så då är det ju något annat.
Det kan
ju
vara vilka ansikten man får fram.
Jo, men ni förstår vad jag menar, när man lyssnar så att där kommer en tenor in. Ja, och det, så, det, ska musiken vara i centrum? Här är liksom som en lite organisk helhet. Så, så. Samtidigt skiljer sig från lite det äldre svenska idealet som man brukar säga utgår liksom mer från Erik Eriksson. Det är ganska annorlunda, även om Westberg står i den traditionen.
Så, visst tycker ni rakt motsatt nu här?
Nej, Jan sa att du tyckte att det fanns en personlighet i Östern, och det håller jag inte med. Men jag håller med om att du säger att det var en egaliserad, samsjungen klang i stämman.
Ja, fast det vill jag nog ändå precisera lite vad jag tänker. Jag tycker jag hör röster, men de smälter väl ihop. Mm. I det engelska är det nästan omöjligt, för det limmar ihop till en total syntes. Men det upplever jag inte här. Här kan man, jag ser liksom, eller jag hör vissa personligheter, men i en vacker blandning.
Ja, just det.
Och det är lite grann vad jag känner igen som det svenska klangidealet, när man lyssnar på de gamla körlyrik med Erik Eriksson, men också Gösta Olin och äldre inspelningar med Michele Kammarkör och sånt där. Det är det klassiska köridealet. Man hör röster, men det blandar sig.
Ja, just det. Ja, då tror jag förstår hur du menar. Jag håller inte riktigt med, men jag tror att vi tycker om klang fast på olika sätt. Ja.
Edith, gillar du vad du hör?
Jag tycker de sjunger väldigt fint. När du sa det här med svenskt, Jan, så tänkte jag, ja just det finns något svenskt i det här. Och jag är född och uppvuxen i Lund, så min relation till körsång, den är, låt oss säga, lite
komplicerad.
Ja, den är komplicerad, för att jag har ett väldigt nostalgiskt, väldigt hjärtnära förhållande till så här svällande, vacker vårsång, såklart, och sekelskiftsrepertoaren. Och jag har själv sjungit i kyrkokör, och jag tycker om kyrkodelen också. Men här är jag lite vilsen i så här modern, tonsatt poesi. Det är lite för många disparata element för att det ska limma för mig. Det är lite orättvist att vi har lyssnat på Ligeti tidigare, för att han är som sagt så sammansmält. Här smälter det inte ihop för mig. Jag vet inte till exempel varför de här dikterna som är 100 år gamla eller 800 år gamla måste hitta uttryck eller komma till uttryck tonsatta i kör. Då börjar jag tänka beställningsverk, tid att förhålla sig till, massa sådana tekniska saker som kommer mellan mig och konsten. Det gör att jag upplever en distans till det här. Förstår du vad jag menar?
Jag tror det. Men upplever du att själva tonsättningen i sig av den här dikten till exempel, som vi för sig inte får någon översättning av i texthäftet,
jag har läst henne på svenska. Hon är en otroligt expressiv, fantastisk poet, Else Lasker-Kyler. Och med ett mörker i sig som jag inte tycker motsvaras av den här musikuttolkningen. Sen har jag väldigt svårt med att orden upprepas och läses, sjunges om. Jag är allergisk mot det, för att poesin är för mig lika viktig som musiken. Och jag tycker att man gör ett visst våld på liksom flowet i texten när man gör så här, och inte minst i haiku. Det blir tokig när det tas om. Varför kan inte en haiku-tonsättning få vara en minut? Mm. Varför måste den vara 5, 6, 7? Då tänker jag, beställaren har velat det.
Störs ni andra av de här aspekterna?
Man är lite avtrubbad där, det är så vanligt, men det stämmer ju, när man är avtrubbad där, när man liksom en sån här da capo-aria som har en rad som blir till 5 minuters musik. Så här. Men då är det ju å andra sidan inte samma litterära halt som det ändå är här. Det är inte som sägs att Voltaire har sagt att vissa saker är så Så om det är för dumt för att säga så får man sjunga det på open. Men så är det inte riktigt här, utan här är, jag tycker att Storm är en fin uttolkare. Där är vi lite oense. Här var en skiva där var oense om mycket, men jag tycker att han är en fin uttolkare av de här texterna. Jag har inte tänkt så mycket på det där med textupprepningen, men jag tycker han är, och Storm har ju på något sätt egen stil och liksom tonspråk som inte så många har idag. Många som liksom körtonsättare, som han skriver för alla besättningar, men många som skriver för kör som liksom griper kring sig lite från fall till fall. Men här tycker jag man kan höra en helhet på skivan då. Mitt starkaste tycker jag var den här nasch-regeln då, både texten och Storms uttolkning av densamma.
Det var ett väldigt fint samspel, eller intressant samspel här mellan viola och kör, på ett sätt som man inte hörs för ofta.
Men jag tycker att skivan faller liksom isär i tre delar. Det är de här tyska verken, det är Seelen Herbst heter den sviten, och så den här fantastiska nachtregeln som ju verkligen är ett stort avancerat konsertstycke, som också har det där som är lite ovanligt idag. Det är ganska mycket forte och allegro. Att kör kan också få vara snabbt
lite storm,
i dessa Whittaker-dagen. Ja, precis. Men sen de här haiku-dikterna, det känns nästan som att tonsättaren påverkas av den engelska texten och låter lite anglosaxisk i tonspråket.
Snällare. Ja. Det är klart snällare.
Ja, det är mer så här,
sekundklang.
Ja, precis. Det är mer stegvis rörelser och sånt där. Men de tyska står på något sätt i den här stora europeiska körtraditionslinjen med Brahms, Reger, Schönberg och kanske till och med Frank Martin och lite sådana där. Han är inte epigon, men han står i en tradition och det är så flott, tycker jag.
Nej, jag tycker han står för mycket i en tradition. Jag tycker att det blir stereotypt. Jag kan inte hitta
jag
riktigt.
Jag köper det. Jag tycker det är flott.
Ja.
Men det här som du nämner, Jan, med att det låter så annorlunda med, så att säga, brittiska öarna klang i de här haikerna. Hur mycket av det är Storm? Hur mycket är Erik Westbergs tolkning av
Nej,
det?
Jag tycker så? Det är liksom ett lite annat kompositionssätt.
Mm. Och det är lite den här liggande, oupplösta dissonanser.
Ja.
Och så.
Ja. Och sen de här tre sista Stenhammar, de känns lite aparta.
Det är för mig tvärtom. Jag hade velat ha en hel skiva med Stenhammar och Storm. Där tycker jag att han kommer till sin rätt och att det blir, där blir det intressant. På något sätt så känns det som att han innerst inne har velat skriva som Stenhammar. Mm. Han får bara inte. Han lever nu. Och det är liksom lite det jag kan uppleva. Att det är någonting där som skorrar för mig. Att jag inte får den här helt helgjutna, sanna känslan. Det är väldigt hårt att säga. Det är klart att det här är sant på många sätt, men det faller inte in hos mig på det sättet.
Så. Det är lite metaverk på det sättet, att det är en beställning.
Stenhammar alltså.
Ja, att de här kända sångare senare, som till exempel den fantastiska Vore jag ett litet barn, som är väldigt gripande Heidenstam-dikt och sådär. Men det blir något annat när man får det i en ny komposition, när man då jämför den med Stenhammars tolkning. Det tycker jag ändå på ett sätt, att om man hör Stenhammar sjunga, då är man lite mer i den ekan som på Heidenstams tid. Men idag är det något annat, så att säga, eftersom det är musik från vår tid.
Ja, de här verken, det är alltså fyra olika kan man väl säga. De är inspelade, en del av dem 2018 och en del i betydligt mycket mer närtid. Upplever ni att det är samma ensemble som sjunger under skivan?
Det tycker jag. Det känns ganska helgjutet.
Det tycker jag också. Mm. Och det är inspelat i deras fantastiska Studio Acousticum där från Westberg.
Det är ju ett fantastiskt ljud och det är väldigt krispigt. Och så kören låter fantastiskt.
Ja. I sviten Seelen Herbst, som nämndes här, så samarbetar kören med slagverkaren Daniel Saur. Och vi lyssnar lite grann på det.
Thank you.
Staffan Storms Herbstlied med Daniel Sauer och Erik Westbergs vokalensemble. Och vi ska sätta ett betyg. Mattias, vill du börja?
Ja, det här är ju både till repertoar och framförande och liksom interpretation och så är det här en fyra för mig. Inte den starkaste fyra, men heller inte den svagaste.
Normal fyra.
Ja, precis. Man vill höra mer musik av Storm och gärna med Erik Westbergs fantastiskt klingande kör.
Edith?
Så nu måste jag ändå bara få lägga in en liten appell här till Musiksverige. När man är som Storm så duktig på och skicklig på att välja ut bra text, kan man då inte rikta blicken mot svensk poesi i samtiden? Det finns en sån rik... Ingenting inom klassisk musik är någonsin skrivet av... alltså har alltid 100 år på nacken. Alltid minst 100 år på nacken. Det är som en slags gräns. Jag tycker att det är apart. Varför kan vi inte få vara kvar? Varför kan vi inte få vara i samtiden när man ändå skriver samtida musik? Det finns en sån rik skatt av poesi. Okej, det var bara det.
Får lägga beställningsverk.
Ja, men alltså ja. Men det tycker jag är lite trist, särskilt när man har ett sånt öra för text som uppenbarligen Storm har. Det här är inte riktigt min tekopp. Jag tycker att det är väldigt fint framfört. Jag tycker också att musiken i partier är vacker och suggestiv. Men det kan bara bli en svag trea från mig.
Och Jan?
Jag tycker särskilt de här tyska texterna, de verken, Seelen Herbst och Nachtregeln, tycker jag är fantastiskt bra kompositioner. Särskilt Nachtregeln tycker jag är ett viktigt svenskt körverk. Det är stort, det är omfattande, det är rikt, yvigt. Jag tycker väldigt mycket om det, verkligen bra. Sen är jag lite mer tveksam till andra delar. Men tillsammans med en väldigt snyggt framförande av Erik Westberg, så vill jag lägga mig på en 4.
Och jag upplever det som en väldigt lyhörd ensemble. Det är underbart att höra en kör som musicerar. Jag inte bara sjunger kör, så att säga. Däremot kan jag uppleva det som vissa... Jag upplever klangen som trång ibland på ett för mig lite... Ja, det förtar ibland min lyssningsupplevelse. Jag hamnar på en 3, men vi lutar över i en 4. Till Erik Westbergs vokalensemble och Staffan Storm. Vår toppnotering idag, den går inte till vår tids legity, utan till dåtidens legity.
Real stuff.
Det är alltså Isabelle Faust och Les Siècles samt pianisten Jean-Frédéric Neuberger. Thank you. Presto Luminoso, den sista satsen ur Ligetis pianokonsert med Jean-Frédéric Neuburger, Les Siècles och François Xavier Roth. Och det var alltså veckans toppnotering i Musikrevyn. Varsågoda. Tack. Hem och lyssna på Ligeti.
Ja.
Och Musikrevyn är slut för idag. Edith Söderström, Jan Börjesson och Mattias Lundberg, tack ska ni ha.
Tack.
Tack, Karin.
Fredrik von der Palen har haft hand om tekniken. Anna Tullberg är vår producent. Karin Birgersson heter jag och ni hittar tidigare avsnitt av Musikrevyn samt detaljerna om veckans skivor i appen Sveriges Radio Play.
Idag är din dag, Johan.
Jaså?
Du ska få prata hur mycket du vill om Gustav Mahler.
Är det sant?
Nej.
Det tror jag inte på riktigt.
Välkomna till Mästerverken. Här får vi koll på den mest älskade klassiska musiken. Jag heter Lolo Kolmar och här mitt emot mig sitter Johan Korsell, P2s... Eller Sveriges kanske största Mahler-älskare?
Ja, det kanske är så. Hej!
Symfoni nummer 5. Det är en av Mahlers allra mest spelade och omtyckta symfonier.
Ja, det har ju blivit så. Det är nästan lite konstigt, för den kan ju också verka rätt så splittrad. Det ska vi prata om här, men den är verkligen en av de mest populära. Spelas hela tiden, och det kan ju också ha en hel del att göra med det här underbara, undersköna adagiettot som finns, den fjärde satsen. Men det här är ju överväldigande musik, med nerverna utanpå om man gillar sånt. Och alla Mahlers symfonier skulle jag säga handlar ju om honom. Det är ett psykodrama, vi befinner oss i Mahlers huvud. Och han känner ju så oerhört mycket på en och samma gång.
Okej, så var det i Mahlers huvud.
Ja, en berg- och dalbana av känslor och uttrycksbehov, begär!
Den här symfonin skriver han år 1901 till 1902.
Ja, så är det. Det är den första han skriver på 1900-talet.
Och det är fem satser.
Ja.
I tre delar.
Mm.
Det låter konstigt, fem satser i tre delar, men det kanske man inte ska förklara, utan bara...
Det får man bara köpa.
Det får man bara köpa.
Det får man tugga i sig.
Okej. Hur har han det, Mahler, vid den här tiden när han gör det här?
Ja, men han har väl egentligen aldrig mått så bra som han gör. Han står ju på höjden av sin makt och sin framgång som dirigent. Han är ju på det hela taget Wiens mäktigaste musikmänniska vid den här tiden. Han är chef på operan där och tjänar också väldigt bra med pengar. Det är ju trevligt. Och rent personligt så är han ju också nykär. För han har ju träffat och gift sig med den här unga, vackra Alma Schindler som hon heter.
Det.
Och det här kommer ju förstås att märkas i musiken. Men mer dramatiskt är ju då att han också har haft en... Faktiskt nära döden upplevelse. Han har förlorat mycket blod.
Oj.
Det hade kunnat sluta där faktiskt, säger hans doktor. Han hade kunnat dö.
Vad var det som hände? Varför blödde han så mycket?
Han hade hemorrojder som orsakade den här blödningen. Förmodligen någonting han inte riktigt hade tagit på allvar, men som plötsligt... hans syster kommer hem till honom och finner honom så att säga i en pöla blod.
Oj.
Och tillkallar läkaren.
Hjälp.
Mycket dramatiskt.
Sen så hade det kunnat, alltså hade hon inte kommit så hade han förblött då.
Ja.
Wow. Ja, det, man förstår att han har mycket i huvudet. Död, kärlek,
exakt. Och
framgång.
Motsatser hela tiden. Kontraster och extremer. Det här är en väldigt extrem symfoni faktiskt.
Okej, men vi börjar lyssna. Det börjar ju allvarligt.
Ja, och den börjar ju dessutom med ett av den klassiska musikens största, viktigaste trumpetsolon.
Alltså att vara den trumpetaren. Jag har tittat på YouTube och jag liksom försöker alltid se så här, är de nervösa? Den här som ska inleda allting och inte få spela fel.
Nej, visst. Nej, det är ju en väldigt utsatt situation att inleda det här helt solo. Jag menar, alla litar på det i det läget och det måste man göra. Det är inget för amatörer om man säger så.
Men har du suttit och hört att någon har spelat fel någon gång?
Nej, men jag har ändå hört att kanske någon har varit påtagligt nervös, om man säger så.
Att det blir inte fel, men det låter lite skakigt.
Jag har aldrig hört att någon har sabbat det, men det vet jag har hänt också. Ja. Nästan så att man får börja om.
Åh, för fasen. Den här början.
Ödesmättat.
Ja, verkligen.
Det är mycket som står på spel här. Och den här trumpetsignalen då som inleder, förutom att den har någon slags militära associationer, låter som militärmusik, så är ju också sort of ett citat på Beethovens femte symfoni.
Oh!
Och det är ju, Mahler är ju förstås oerhört medveten om att han skriver sin egen femte symfoni ungefär cirka 100 år efter Beethovens femte symfoni.
Men det är också ett självförtroende att ha med det. Alltså det är jag och Beethoven. Liksom.
Ja, han vet vilken tradition han skriver in sig i. Mm. Det är ju det fascinerande med den här typen av konstnärer som Mahler är, att ha så mycket självförtroende och veta att det jag gör är viktigt och stort, fast ingen annan tycks tro det. Det är något speciellt med det ändå.
Det faktiskt har min beundran verkligen.
Mm. Ja, min
om man
också
är en sucker för bekräftelse.
Ja, precis. För man får inte så mycket bekräftelse.
Nej, man får det av eftervärlden.
Ja, exakt. Man får vänta.
Det är ju väldigt mörkt och liksom strikt här. Mm. Och det står väl också att det typ är en sorgmarsch eller någonting.
Ja, det är en trauermarsch.
Just det.
Ja, precis.
Men har det här med hans nära döden upplevelse att göra? Alltså det här blödningen, tror du? Eller?
Det kan man ju tänka sig. Det är ju ändå en sammandrabbning han har haft med döden att det kan ta slut helt plötsligt. Samtidigt ska vi ju också komma ihåg att han ju i sin musik ofta umgås med det mörka. Det finns ju där, döden. Den följer honom och många av hans syskon har dött och så vidare. Så det är ett tema hos honom, detta med döden, döden, döden.
Mm.
Men visst, den här inledande marschen, det är någonting så strikt med den. Det ska vara kontrollerat. Men ändå så på några ställen så exploderar också musiken. Det som finns där av någon slags undertryckt sorg och även ilska kommer plötsligt upp och är oerhört våldsamt.
När jag har lyssnat på det här har blivit så liksom, jag tänker också på begravningar och den här ganska hophållna, det här som du säger att man liksom, ja, nu är det begravning eller nu är det sorgmarsch och så sliter det sig.
Ja, ja, exakt, det är precis det som händer här när det blir snabbare här.
Och så bara kommer alla de här känslorna som man egentligen har, som bara bryter formen, man rusar fram till kistan, man liksom bara accepterar inte på något sätt.
Och sen kommer då en andra sats som är på många sätt uppföljaren till första satsen, så tillvida att den är ännu argare, ännu mer aggressiv.
Ja, den är ju också jättecool, men vi måste hoppa över den. Jag rekommenderar dig som lyssnar att liksom särskilt lyssna på den då, men vi bara rusar vidare till trean. – Vad händer, vad ska man lyssna efter i sats tre, Johan?
Alltså den här musiken, det här kunde vara värt ett helt eget program faktiskt. För det första, det här är ju typ världens längsta scherzo. Ett scherzo hör ju till varje symfoni, det är den där...
Skämtsamma delen.
Ja, den roliga satsen. Det betyder ju skämt så på det viset. Mahlers scherzi, som det heter i pluralis, de är ju oftast väldigt ironiska. Alltså han gör dem... Det är ofta mycket parodi i dem, så att säga. Okay. Parodi på någon dans.
På någon vals eller
ja,
någonting.
Till exempel, som dyker upp här. Det är ju musik som genomsyras av ländler och valsrytmer.
Och ländler är en sorts förstadium till vals.
En långsammare vals, kan man säga. Men det här skärt så präglas ju väldigt mycket av glädje faktiskt. Det finns någon slags livsnjutaranda i den här musiken som jag då kopplar mycket samman med det behagfulla livet i Wien faktiskt. Mm. Jag tror inte Mahler någonsin blir mer wiensk än han blir i den här musiken.
Ja, men jag tyckte jag hörde Wien här. Man blir lite danssugen.
Ja, det blir man.
Fast alltså, det är någonting som är konstigt med den här valsen, för den stoppar också. Alltså, ja. Man blir lite så här, oj, det är som någon sorts snav. Mm. Jag känner att jag snavar lite när jag försöker dansa här.
Ja, det gör en ännu mer vinsk, tycker jag faktiskt. Att fördröjningen hela tiden. Ja. Så.
Det är spännande när man tänker på hur mycket som har hänt, hur ska man säga, alla världshändelser som liksom har...
Börjat
i Wien och liksom gått igenom Wien på något sätt. Och så ligger den här lättheten också samtidigt över.
Ibland väldigt forcerad lätthet. Och det är också Mahler ofta medveten om. Att det bara är en chimär på något sätt.
Just det. Men man dansar vidare.
Ja, man dansar vidare. Exakt, man dansar över en vulkan på något sätt. Och det märks ju lite grann även här. Det finns ju en sån där ställe där vi hör den här valsen komma tillbaks, men det går ju fullständigt åt helsike på något sätt. Inget är som Mahler. Här börjar vi med en oskyldig vals och plötsligt är vi mitt i en mardröm.
I en skräckfilm.
Ja, vi är förföljda av
Ja, film. Men det är också det här liksom som att men vi dansar vidare på randen av katastrofen.
Exakt. En annan sak som är väldigt påtaglig i den här satsen som vi måste nämnas, det är ju det att den präglas oerhört mycket av hornstämman och i synnerhet solohornet, alltså första hornisten.
Är det här valthorn? Eller?
Valthorn heter det, just det. Mm. Nästan som en hornkonsert. Alltså det här är väl det närmaste på ett sätt som Mahler har kommit att skriva en solokonsert. Ibland
Hur många horn är det?
Det är 6 horn i orkestern.
Okay.
Ibland gör man ju till och med så att första hornisten som har en väldigt framträdande stämma här får ställa sig som en riktig solist längst fram faktiskt och spela sin stämma.
Travar han fram då?
Travar han fram helt enkelt. Han eller hon.
Just det. Jag tittade på YouTube när de spelade, för jag brukar alltid försöka förstå så här, vem är det nu som spelar vad och sådär. Har de inte väldigt konstiga saker för sig?
Vadå?
Ja, men till exempel så här, att vissa av, dels det här med den som spelar valthorn går fram, som du sa, men också att vissa av blåsinstrumenten riktas uppåt, alltså det är som att de egentligen ska de spela neråt, eller hur? Ja. Alltså typ, vad heter de, fagott? flöjt eller vad,
ja,
vad säger man?
Oboerna, klarinetterna.
Och sen så riktar de uppåt sig så det ser ut som de får jätteont i nacken, ja, och spelar upp mot taket liksom.
Ja, just det, det ser man ju ofta i Mahlers symfoni hela tiden. Jo, men han har ju en sån uppmaning i partituren också till, alltså de ska spela med klockan upp. Alltså,
för själva mynningen.
Ja, exakt.
Är det för att de ska liksom bara få lite mer känsla av att det här är jobbigt eller vad är grejen?
Ja, han, jo, det är det säkert. Nej, prio ett är ju att han tror att det ska höras mer. Han, är ju, han gillar ju det här med väldigt framträdande träblåsarstämmor, så de hörs ju alltid mycket i hans orkester. Men det är klart, det är ju också en visuell effekt i det här. Han är ju, ska vi komma ihåg, en teaterman.
Han gjorde mycket upp. Han dirigerar ju väldigt mycket opera. Det är hans grej liksom.
Det är hans grej, och jag tror nog att det finns också en visuell dimension i det här. Ja, det här är ju som sagt den första symfoni som Mahler skriver på 1900-talet. Och han är ju väldigt medveten om det också, så tillvida att han faktiskt vill skapa något av en ny stil. Han är redo för ett nytt steg i sitt skapande. Mm. Och en grej med det är ju att han faktiskt går tillbaka till Bach. Han har haft en period då han har blivit oerhört besatt av Bach och kontrapunkt.
Han ska skapa en ny stil, då går han
tillbaka
bakåt.
Ja, ja, precis. För att, back to the future. Ja. Lite så.
Vad är kontrapunkten?
Ja, nej, men det är ju det här med där stämmorna är väldigt, väldigt självständiga helt enkelt. Samtidigt som det naturligtvis, grejen med det är ju att de ska ju också hänga ihop. Det ska ju låta så att det hänger ihop.
Men alltså självständiga på så sätt att det är en egen melodi. Alla, ja, har liksom en exakt egen melodi. De, ja, inte bara ligger och hjälper, nej, till, hjälper, nej, någon annan.
Nej, just det. Det finns inga sådana där fyllnadsstämmor på det sättet, utan alla är väldigt självständiga.
Här lät det faktiskt lite grann som Bach,
ja,
i någon ny variant.
Ja, absolut. Det är verkligen en modern tappning av Bach där på många sätt.
Vi går vidare, för nu kommer sats 4, Adagiettot.
Just det.
Det är musik som jag tror att många känner igen.
Ja, det tror jag också, verkligen. Och det här är ju också Mahlers kärleksförklaring till Alma som han precis har gift sig med.
Det här är så, plötsligt är det så intimt.
Mm, verkligen.
Men det blir väl speciellt också att tänka att här sitter orkestern, hela orkestern, eller hur, runt,
ja,
omkring,
ja,
och bara...
Man får lyssna på det här som stråkarna och harpan spelar under Adagiettosatsen.
För det här är bara stråkar och harpa,
ja,
hela,
det stämmer,
hela vägen.
Och det är ju också en stor, musikaliskt en stor skillnad mot resten av symfonin i det här. På ett sätt enkla, tydliga, sångbara. Det här är ju faktiskt på många sätt en sång, en kärlekssång utan ord får man säga. För det hör också till saken att Mahler, när han skrev det här, skissen till det här, eller liksom en version av det här, stoppade han in i Almas pianonoter hemma. Som, ja, som ett kärleksbrev till henne faktiskt. Ett musikaliskt kärleksbrev. Och hon fattade det. Hon förstod vad det, att det handlade om kärlek.
Hon öppnade sina noter och så hittade hon det här.
Och så faller det här ut.
Wow. Vad skulle du tycka om att få en sån här present i dina...
Gärna, har du något på gång?
Nej, jag håller på och skriver på någonting.
Ja, nej, men det skulle väl vara överväldigande förstås.
Om man får det av sitt hjärtas kärlek i sin...
Ja, verkligen. Mm. Men sen är det ju, jag menar, hon är ju... Den hon är, Alma, vid den här tiden och kände hela Wien.
Ja, just det, precis. Hon är Wiens vackraste flicka.
Ja, det har du sagt.
Rör sig in i kretsarna i Wien.
Precis. Men det finns ju också en teori, jag tycker det är ganska roligt faktiskt, om att alla föll för henne för att hon helt enkelt hade dålig hörsel på ena örat.
Va?
Och med det så la hon huvudet lite sexigt på sned hela tiden. Och då fick det, för att hon var tvungen att lyssna mer aktivt på det sättet. Och det, då kändes ju alla de här kulturmännen oerhört bekräftade förstås.
Jag lägger huvudet på sned för jag vill så gärna höra vad du berättar för mig.
Det är vad en man behöver.
Men den här musiken, adagiettot, den här musiken är ju också kopplad till döden, eller hur?
Mm.
Många känner ju kanske igen musiken från filmen Döden i Venedig, som kom 71.
Precis, Viscontis film. Den bidrog ju väldigt väsentligt till att göra Mahlers musik ännu mer känd för den breda massan, så att säga.
Den här filmen, den baseras ju på Thomas Manns bok med samma namn. Och det handlar om en döende äldre kompositör.
Ja.
Han reser till Venedig för att koppla av. Och där blir han besatt av skönheten hos en ung pojke.
Ja, kompositören är ju tydligt inspirerad av Mahlers personlighet, åtminstone på det yttre planet. Han heter ju också Gustav Aschenbach.
Just det.
Men det där med att vara attraherad av en ung pojke, det är ju inte Mahler kopplat, kan jag ju bara säga. Han skulle inte haft tid med att sitta på en strand och titta ut på människor överhuvudtaget på det här sättet.
Men det har ju pratats mycket om Döden i Venedig nu, för att det gjordes ju en dokumentär, eller nu, rätt så nyligen. För det gjordes ju en dokumentär om Björn Andresen som spelade den unga pojken. Och det kom ju att påverka hela hans liv. Alltså det förstörde det nog en hel del för honom, tror jag.
Ja, verkligen.
Att komma in i...
det är en tråkig sida av den här filmen.
Ja, regissören Visconti var nog inte så kul.
Nej, inte på det här sättet i alla fall.
Nej. Men den här musiken, vad gör den med filmen? Varför valde han den?
Ja, men jag tror att den gör hela filmen faktiskt.
Ja.
Det är ju det att den skapar just den där hypnotiska stämningen som behövs. Och den här, någon slags beslöjad skönhet liksom. Det berättas ju faktiskt det, att ett filmbolag hörde av sig till Visconti och sa: den här killen som har skrivit musiken, vem är han? Kan vi kontraktera honom? Men det var ju Gustav Mahler, död sedan 1911.
Tyvärr, han är redan död.
Ja. Tyvärr gillar Viscontis filmer, men den här har jag aldrig riktigt gått igång på. Jag tycker den är tråkig faktiskt, förutom att den innehåller Mahler då.
Vi behöver inte rekommendera just den filmen då.
Nej, det tycker jag inte. Men en sak som är ändå intressant är ju det här med hur man upplever det här adagiettot. Om man, så att säga, om det tippar över mer till någonting kärleksfullt eller till någonting riktigt sorgligt. Det är ju väldigt avhängigt tempot faktiskt. Man kan ju höra, det finns ju en tradition där det spelas jättelångsamt, mest extremt nästan 15 minuter av Bernhard Haitink. Men då har det gått lite för långt, skulle jag säga.
Okay.
För det är ju, Mahler verkar ju själv ha tänkt sig en speltid på 7-8 minuter. Och då blir det ju mer, då blir det mer sångbart faktiskt.
Alltså dubbelt så snabbt som den här andra som du nämnde.
Extrem skillnad.
Oj. Men alltså, kan man få höra? Och om det låter sorgligt eller kärleksfullt nu då?
Ja, vi får väl se. Vi kan ju börja med en sån här Mahler-tolkning då, signerad Bruno Walter.
En snabb.
Som är väldigt snabb, som gör det på 7.45 tror jag.
Men det här känns ju jättehärligt. Ja. Och väldigt innerligt och varmt. Och man blir...
Ingen som har dött här, utan Nej. Det handlar om kärlek, hör man.
Ja, verkligen.
Ja.
Ska det bli... Okej, ja, och nu har du någon annan på lager.
Nu har jag Bernhard Haitink på lager här. Den mest extremt långsamma tolkningen ever av den här musiken.
Nu blir det kanske lite orättvis nästan. Nu tyckte jag att det här gick väldigt, väldigt långsamt. Men det kan ju också bero på att jag hade det andra i öronen. Alltså jo. Den första versionen.
Såklart, det påverkar ju upplevelsen. Men det här är ju väldigt mycket total slow motion skulle jag säga. Men det är fascinerande. Och jag menar, det är klart det funkar. Musiken är så elastisk. Ja. Det funkar för det också.
Ja.
Men som sagt, hur påverkar det upplevelsen om det, huruvida det är någonting väldigt tragiskt eller någonting egentligen väldigt ljust.
Men efter den här lilla privata, intima adagetto-bubblan med bara stråk och harpa då, så börjar orkestern vakna till
ja,
igen.
Ja, och det sker ju genom en direkt övergång. Det är ingen paus där, utan det är attacka som det heter över i sista satsen.
Attacka.
Ja, det går attacka. Och det som händer det, man kan liksom höra här hur orkestern, som du sa, vaknar till liv. Det första vi hör är solhornet som återvänder.
Där sträckte de på sig och sen kom de igång och verkligen...
Ja, visst.
Hur många inspelningar har du av Mahlers femma?
Ja, det är väl åtminstone 50.
Oj, alltså... och vad är den bästa inspelningen då?
Svår fråga, det finns några som är bäst. Men en inspelning som levererar, det är ju den vi har lyssnat mest på här idag. Det är ju Concertgebouw-orkestern spelandes under den italienska Riccardo Chailly.
Alltså, Riccardo Chailly stavas... Chailly,
korrekt,
eller hur?
Så är det.
Och Concertgebouw-orkestern.
Ja, jättebra. En av de stora Mahler-orkestrarna. De har det här i sitt blod. Det finns ju en dirigent som heter Leonard Bernstein också.
Det finns det ju.
Det finns ju det. Och han är ju en av de största Mahler-dirigenterna. Faktum är, och alltså, hans namn måste bara nämnas, det är ju det att han råkar faktiskt vara begravd med partituret i femte symfonin över sitt bröst.
Oj.
Och jag har varit vid hans grav. Jag ville bara säga det. Nu har jag sagt det.
Då lyssnar vi på slutet och tänker på Bernstein.
Det tycker jag. Hundra procent glädje.
Ja, otroligt.
Ja, vilken final.
Ja, verkligen. Mm. Tack Johan för idag.
Tack Lollo, det var roligt där.
Det var jättekul.
Ja.
Producent idag och alla andra dagar är Jonas Spik. Jag heter Lollo Kolmar.
Och jag heter Johan Korsell.
Och om du som lyssnar vill få en påminnelse varje gång det kommer nya mästerverk.
Bra idé.
Eller i alla fall nya mästerverksavsnitt. Gå in i appen Sveriges Radio Play, leta upp mästerverken, trycka på hjärtat och aktivera pushnotiser. Och om du vill skriva till oss om till exempel om det ska gå snabbt eller långsamt i det där adagettot, så är adressen masterverken@sr.se. Vi hörs igen.
Hej då.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Säsongens sista Svanholm Manet i P2 reser till Island. Poetiska, musikaliska, genrebrytande Island.